Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Hallå där, det är jag som är Lotta Bromé. Och det här är ett inslag från 2:30 med Lotta Bromé på Mix Megapol. Välkommen hit, Hedvig Lindahl.
Tack ska du ha.
Du, jag måste börja med att säga grattis till nya klubben.
Ja, men tack.
Djurgården.
Ja.
Rätt val också.
Ja, tycker du det?
Ja,
det är roligt. Antingen har jag träffat på bara en massa djurgårdare eller så är folk, ärligt talat, en del säger nej, men det var fel klubb, men välkommen ändå. Så där.
Ja, ja, men jag har en halsduk som är mörk och ljusblå, så att det är lugnt. Bra, du är bland vänner.
Ja, vad skönt. Jag förstår nu varför jag blev inbjuden.
Ja, har du hämtat dig från EM-äventyret, eller?
Jag tror det. Det tog faktiskt inte så hårt känslomässigt. Om man jämför med förlusten i OS-finalen, den var riktigt jobbig. Där låg jag på en solstol i södra Spanien i 10 dagar. Ville bara tycka synd om mig själv och sörja. Men i det här fallet så kände vi nog att vi var inte nära vinsten i semifinalen. Och sen var det ju förnedrande. Alltså, som fotbollsspelare vill man aldrig bli tunnlad. Har man varit på en träning och man blir tunnlad i kvadraten, där hör man ju från alla. Och en lobb dessutom också som målvakt. Det är inga roliga situationer på världsscenen inför allas ögon. Men ärligt talat, jag skämdes lite över det. Men jag gjorde allt jag kunde. Jag kunde inte göra mer. Jag tycker inte jag personligen gjorde några direkta misstag. Jag kunde bara inte bättre den dagen. England var bättre och de vann ju till slut. Så ja.
Det är lite så otacksamt att vara. För jag fick börja spela fotboll så småningom. Och då blev jag målvakt.
Mm-hmm.
För jag åkte och skulle kolla på Skultorps damlag då. Och då var det en tjej som stod i mål. Hon fick en boll i huvudet så hon började gråta. Och då var jag den enda som hade gymnastikskor. Så jag gick in.
Gymnastikskor också.
Ställde mig mellan stolparna. Och det var min inledning på min målvaktskarriär. Men det är ju sådär. Det är ganska otacksamt. För att när man verkligen är bra så är man så himla bra.
Mm.
Och sen om man gör en miss så blir det ju bedrövligt. Man kan ha gjort en toppenmatch och räddat allt. Och så är det 30 sekunder kvar så går det in en boll.
Ja, visst är det så. Det är för de riktigt tuffa att stå i mål.
Ja, nej, men jag var med om det en gång och då kom liksom domaren fram till mig och sa ja, du har gjort en jättebra match, jag förstår att det här känns jobbigt.
Ja.
Du har precis fått stryk liksom.
Ja, men det är därför det finns något som vi kallar målvaktsunionen. När det är så där jobbigt som man känner sig uttittad och ensam i världen, då sluter målvaktsunionen upp. Det betyder att alla möjliga målvakter hör av sig och säger vi är med dig, vi förstår.
Ja, hur var det där då, efter EM? Hörde de av sig då, unionen?
Ja, jättemycket folk faktiskt. Det finns så mycket målvakter i Sverige. Jättefina meddelanden. Jag har aldrig varit med om maken, om jag ska helt ärlig. Och jag kände nästan som att jag hade lurat hela Sverige. För att grejen var att jag mötte media efter att jag hade sett i min telefon och hade fått några väldigt kreativa meddelanden, typ på engelska. You wouldn't even be able to save a word dokument. Det var ju lite roligt. Så, men jag blockade några stycken så direkt. Man känner ju av så det här är inget bra med en block. Så direkt efter mötte jag media. Då sa jag, nu vet jag att jag kommer få en del skit. Liksom, för att släppa in 4 mål och på det här sättet. Jag tror att det lät kanske för folk som att jag var väldigt jag mår så dåligt. Det var inte riktigt det jag ville säga. Utan jag bara, så här kommer det bli nu. Och jag förstår att det blir så, för folk hade väldigt mycket förväntningar. Och genom att jag sa så, då skickade folk väldigt mycket meddelanden till mig. Alltså, det var helt stört. Jag har meddelanden i min Instagram-inbox på var tredje minut kom det ett nytt meddelande.
Har du hunnit läsa allt än då?
Jag tror det.
Har du svarat på allt då?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Varsågod att svara nu då, ta chansen över hela Sverige här.
Ja, då vill jag bara, hur långt tid har vi? Nej, men jag skrev väl något generellt, ibland svarade jag på något och några generella svar på sådär, någon story och så. Men alltså, så fint att människor tog sig den tiden att höra av sig. Men jag kände nästan som att jag hade lurat hela Sverige, för jag var inte så påverkad, utan jag ville bara, det här är ett fenomen som händer nu.
Mm. När sånt här händer, hur hoppar de på dig då? Använder de sig av utseende, eller är det sexualitet, eller är det bara att du är tjej och spelar fotboll?
Ja, det är lite, det kan ju vara lite olika. Ärligt talat så har det inte varit så mycket faktiskt de sista 10 åren.
De sista 10 åren?
Nej. Man tänkte väl om damfotboll på ett annat sätt. Samhället accepterar på något sätt, eller accepterar, tycker om damfotboll på ett helt annat sätt nu. Förut var ju mer de här V75-kossor, de klassiska, och alla är lesbiska och hit och dit. Så, men nu har det inte varit så mycket faktiskt mot mig.
En del som är med i damlaget, de tar chansen och pratar om det ena eller det andra. Kanske till exempel att alla har rätt att älska vem de vill. Men Hedvig har inte riktigt, du har inte riktigt varit sån.
Jag kör väl inte så utstuderad, liksom, det här vill jag stå för i mitt brand generellt, utan jag säger vad jag tycker. Och jag har märkt att saker som har varit viktiga i mitt liv under en viss period, då pratade jag väldigt mycket om det. När vi inte hade barn hade vi en massa djur, då pratade jag jättemycket om djurens rätt och allt så här. Och sen när vi har fått barn, då blir det väldigt mycket barn. Alltså så här, det följer ju vad som är viktigt för mig just nu i mitt liv. Och jag är ju gift med en kvinna, så jag tar varje sånt som man förmedlar liksom. Så, men jag kanske inte känner att jag vill vara en kämpe så. Jag vill bara vara en vanlig människa och kanske mer normalisera.
Hur träffar du din fru då? Sabine?
Sabine, ja. Vi bodde i Göteborg båda två. Året var 2009. Och då hängde vi på Cruiser, heter det. Chattforum. Och hon skrev en meddelande till mig. För jag hade en bild på min hund, min samojed Axel. Och hon skrev, är det där din hund på riktigt? Typ. Hon trodde att jag bara lagt upp en fin hund för att locka kontakt.
Hundtricket med andra.
Precis, hundtricket online. Hon trodde inte på mig, så hon skrev till mig. Och jag var faktiskt involverad i en annan relation där, så jag var inte egentligen så intresserad. Men när jag ville avsluta med den här andra relationen, så var det intressant att träffa andra människor, bara få något annat att tänka på. Och på den vägen var det. Vi träffades ganska fort och tog en fika, och sen började vi lära känna varandra. Och sen blev det som det blev.
Vilket bra raggningstips av henne där. Jag tror inte på att du har en hund. Kan vi se så jag får se den?
Lite så. Ja, nej, hon var inte speciellt imponerad av mina bilder. Jag var inte speciellt imponerad av hennes bilder, om jag ska vara ärlig. Utan det var nog en att våra personligheter sen tyckte om varandra. Vi hade mycket att prata om, insåg vi.
Men du, vad betyder hon för dig?
Mycket. Vi pratade om det här om dagen. Typ att tack vare henne så har jag någon att leva med. Att hon liksom är en sån som älskar sådana som kanske inte alla andra älskar. Så vidare. Nej, men hon är en trygghet för mig. En som jag kan vara mig själv med och nöta och blöta saker. Hon, oftast är hon mitt första filter till omvärlden, hur omvärlden ska reagera på saker. Ibland så lyssnar jag på vad hon säger, ibland så gör jag ändå vad jag vill. Men framförallt trygghet här, att jag känner mig trygg med någon.
Jag läste om det, att hon har hjälpt dig att bli mer social, vilket förvånade mig, för jag har aldrig uppfattat dig som introvert till exempel.
Nej, men jag kan prata och hålla låda och hålla föreläsningar och hela den biten, men jag tror att det tar energi av mig. Jag trivs väldigt mycket själv, och jag har en väldigt kraft inom mig och en väldigt energi och så, och den har hon väl hjälpt mig att putsa till min kantighet. Jag är väldigt direkt, och jag tycker om att utmana människor. Jag vill ju liksom få fram folk till sin nästa version liksom, och ibland vill inte alla människor ta sig till den vägen, så att där stoppar hon mig lite.
Ja, för dig, i alla fall förut, var det inte liksom jättenaturligt att bara gå och ta en fika och prata med vem som helst, utan du vill gärna att det ska vara lite mer innehåll i samtalet, har jag fattat rätt då?
Ja, absolut. Jag har haft svårt för samtal som jag tycker är, vad leder det här till? Varför ska vi prata om något, någon såpa? Liksom, varför det? Sen har jag ju förstått och blivit lite mer intelligent med åren att okej, det kan leda till djupare relationer oss emellan.
Ja, det kan gynna sig med lite småprat.
Ja.
Jag är inte så bra på det heller. Jag tycker det är jättesvårt. Det är enklare att sitta så här för mig.
Ja.
För det här är ju mitt jobb. Liksom. Ja. Men privat så är det. Jag går helst och ställer mig i köket.
Ja, men du är lite lika kanske. Mitt så här dröm är att så här, prata om livet och djupt. De bästa samtalen jag har, det är med någon okänd människa som har en spännande historia. Där är jag väldigt social. Ett perfekt exempel hur jag är som människa. Jag spelade i Linköping. Vi skulle ha en utekväll på Ågatan i Linköping. Vi går i samlad trupp och så här. Och det blir väl en snack om något program som alla sett. Och zoomar vi ut och så ser jag en hemlös kvinna lite längre fram. Så jag bara, henne ska jag prata. Jag stannar och pratar med henne och hela mitt lag. Så här, jag får ju komma fatta om senare, men jag fick reda på att hon hade hamnat på gatan och hennes nära vänner hade dött och hennes barn och hit och dit. Alltså, det var så himla intressant samtal, och det för mig är någonstans det jag tar med mig. Sådana samtal tycker jag är så mycket intressantare.
Du har spelat tysk, svensk, engelsk, spansk fotboll. Mm. Eller är det bara fotboll?
Det är olika versioner av fotboll. Snabbt, tekniskt, fysiskt och så vidare.
Hur har det varit att bo i respektive land då? För ni har ju kuskat runt en del då, du och Sabine. Och så småningom också sönerna.
Ja, det har varit intressant. Sabine har tagit en stor del av det hela. Hon är väldigt bra på att organisera saker och attention to detail, det är hennes grej och så. Och plus att hon har engelska och tyska som modersmål. Så när vi kom till England, hon hade bott i England innan, så hon tog en stor del av liksom, fixa med dagis och alla de här bitarna. Och likadant i Tyskland eftersom hon hade tyskan då. Så alla de här grejerna som rör familjen och rent administrativa har Sabine oftast roddat med. Och hon lämnade faktiskt ett väldigt välbetalt jobb för att jag skulle få fullfölja mina drömmar och förverkliga vad jag nu hade för känslor inom mig.
Coola att spela till Chelsea också.
Ja, jag vet inte. Nu skäms jag nästan lite eftersom allt som hände här med Abramovich och Ryssland. Och, ärligt talat, det är svårt. Vad är okej egentligen? Ska man bara följa sina fotbollsdrömmar och ta betalt från vem som helst och... Idag hade jag kanske inte gjort så. Eller jag hade nog inte gjort så, om jag ska vara ärlig. Nu vet jag inte vart Djurgårdens pengar kommer från, bara för det.
Jag tror inte de kommer från honom.
Nej, det gör de inte. Nej. Men kanske någon annanstans från, vad vet jag. Det är svårt. Det är väldigt svårt. Man kan inte hålla sig uppdaterad med precis allt heller. För det är en stridström av information. Det är svårt. Det är svårt att leva i dagens samhälle. Och ibland om man gör fel, om man får betalt av någon tveksam människa, får man ibland säga, oj, det där blev fel. Man måste ju få göra fel också någonstans.
Ja.
Det känns som jag får det att tänka. Det är det folk brukar säga till mig. Du är lite jobbig Hedvig, för jag måste tänka så mycket. Ibland vill jag inte tänka, jag vill bara prata om den här såpoperan eller något.
Så du har träffat den som är tvärtom, som gärna vill tänka.
Ja, vad härligt.
Det är därför det blir tyst ibland, för jag tänker.
Ja, jag vet. Ja. Ja.
Men hur länge ska du spela?
Nej, det vet jag inte. Jag har skrivit på nu 1,5 år med Djurgården. Och ärligt talat, jag kommer ihåg 2009 så började jag få frågor om när ska du sluta.
2009?
Ja, 2009 tror jag det var. Och då är jag så här, nej, men jag vet inte om jag kommer vara med, bla bla bla. Ja. Och nu sitter vi här 2022, så att allt handlar om hur kroppen mår och hur motivationen är. Och att spela fotboll kan man ju göra, och man behöver inte vara på den högsta nivån hela tiden. Man behöver kanske inte satsa på att vara landslagsmålvakt jämt, utan det beror på om Peter först vill ta ut mig. Men det kan ju finnas fördelar med att kanske inte spela landslaget till exempel, och då få mer energi till att spela bra i allsvenskan.
Men på riktigt, har du övervägt att sluta som landslagsmålvakt?
Ja, det har jag, och det har jag tänkt på länge. Jag tycker de andra blir väldigt bra, och det krävs väldigt mycket för mig att hålla mig i toppform på det sättet. Jag behöver vara i toppform för att spela i Djurgården också och bidra och ge tillbaka för den satsningen de har gjort på mig. Men då skulle man få lediga helger, man skulle inte resa lika mycket. Ja, det finns sådana bitar.
Men vad skulle du sakna då, om du inte var med i landslaget?
Jättemycket säkert. Man måste komma ihåg att jag har varit med i landslaget sedan sommaren 1998. Då var jag 15 år och var på elitflicklägret i Halmstad. På hösten därefter så kom jag med i flicklandslaget. Och sedan dess har jag liksom åkt på landslagsläger. Och jag är 39 nu. Och det hade ju varit intressant att räkna ut hur många procent av ens liv som ändå varit i landslagskläder på läger. Om man tackar nej till det, då är det ju den sorgen man behöver ta sig igenom.
Men har du suttit och pratat med förbundskaptenen om det här? Eller?
Jag har pratat med honom flera gånger efter varje mästerskap, att nu vet jag inte och nu vet jag inte. Men jag har sagt till honom att EM, då satsar jag på att vilja vara den som spelar. Liksom. Och så efter det så kan jag kanske tänka mig att gå in i en stöttande roll. Vi får se.
VM är nästa år, va?
Ja.
Känns det som att jag kör då också?
Nej, jag är inte säker. Jag har nog i mitt huvud redan tänkt att jag inte skulle spela till VM. Och jag gjorde som sagt mitt bästa EM och det blev liksom mitt bättre. Jag kan se att det finns fördelar med att spela andra spelare som är ännu lite rappare än mig och kvickare. Jag kan också se fördelar med att spela mig såklart. Jag har erfarenheten och jag kan styra och ställa och hitta dit. Och ett lugn. Men det låter jag Peter och någon annan få i sånt fall be mig om. Att
men du, nu, då får ju någon annan fatta beslutet åt dig.
Ja.
Eller är det så det är att vara spelare och bli uttagen eller inte? Eller är det bara att du inte orkar ta det beslutet?
Ja, så kan det ju vara. Det är ju det här livet man ska säga nej till. Så kanske ibland är det bättre att bara... nu säger någon annan stopp. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är svårt. Jag är inne i processen. Så jag,
kan inte jag komma här och ställa massa frågor?
Nej,
och
det får man. Det får man. Men det är svårt. Jag ställde motfrågan till några journalister efter EM, för jag fick frågan, ska du sluta nu? Var är din sista match? Så ska ni sluta som journalister imorgon? Den kan ju du fundera på. Ska du sluta i radio imorgon?
Nej, liksom, jag har just gjort comeback och är jätteglad för det.
Ja, precis.
Det är som du. Ja. Jag började också i måndags den 8:e. Gjorde väl du med?
Ja, precis. Ja.
Vi har nya jobb, vi vill inte sluta.
Nej, det är inte lätt. Det är ju en del av ens identitet. Det lät nästan kaxigt att säga landslaget en del av mig. Men det är ju det. Jag har varit en landslagsspelare sedan 1998. Liksom. Det
är... Ja, du är den meste landslagsmålvakten.
Ja.
I svensk fotboll.
Ja, det är coolt.
Alla kategorier snackar vi nu.
Ja, visst.
Ravelli slängde i väggen.
Ja. Så Isaksson, min nya målvaktstränare, han kan också slänga sig i väggen.
Just.
På min första träning så stod vi bredvid varandra och slog volley på de andra två målvakterna och tänkte, det här är en ganska unik situation egentligen.
Två landslagsmålvakter.
Ja, jag ser fram emot när vi får lite tid och kan liksom prata om erfarenheter och på riktigt gräva in sig i djupet och detaljer. Det,
han kanske hjälper dig att fatta ett beslut då, vem vet.
Så kan det vara, så kan det vara.
Edvig Lindahl, ett nöje att ha dig på plats.
Ja, kul att vara här.
Har du så kul i Allsvenskan nu då?
Ja, tack. Jag hoppas att du kommer i fankloven och hejar, eller?
Djurgården!
Precis.
Så säger vi.
Det gör vi. Tack.
Tack. Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid 3:30.